for the first time, a hot war is raging around an active nuclear plant.
Den ryska armén använder Europas största kärnkraftverk Zaporizjzja i södra Ukraina som militärbas.
It's an incredibly dangerous battlefield.
I skydd av reaktorerna beskjuter de omgivningen.
The plant is still being run by Ukrainian technicians and there's reports they're being kept at gunpoint.
På en kvart får du veta vilka riskerna är för Ukraina och Europa. Och vad Ryssland egentligen har i görningen.
With Ukraine unable to force the Russians out, it's instead preparing for the worst if it happens.
Det är onsdag den 24 augusti. Jag heter Erika Hallhagen och det här är dagens story från Svenska Dagbladet. Jesper Sundén, utrikesanalytiker, och Hanna Törnqvist, nyhetsreporter här på Svenska Dagbladet. Det är måndag eftermiddag när vi spelar in det här, det ska vi säga. Men att kriga vid ett kärnkraftverk, vad tänker ni när ni hör om det?
Ja, jag tänker ju som så många andra att det är läskigt, det är livsfarligt.
Ja, nej, men första tanken är att det är väldigt riskabelt. Och sen så tänker man ju på kärnkraftsolyckor vi haft tidigare i historien också. Och om man då tänker att det pågår ett krig precis där reaktorerna är, och ja, man blir ju inte lugn av det. Nej.
Hanna, vad vill egentligen Ryssland med det här?
Ja, det kan ju kännas svårt att förstå, eftersom att om det skulle ske en olycka så ligger Ryssland också väldigt nära den här anläggningen. Men jag har pratat med militärstrateger om det här. Kärnkraftverket blir som en sköld för ryssarna, för de kan ju skjuta artilleri från det här kraftverket. Men för Ukraina blir det väldigt svårt att svara på attackerna.
Vi ska återkomma till det här, men först Jesper, ta oss dit. Hur ser det ut?
Ja, det här är ju en stor industriell anläggning från den sovjetiska tiden. Så det mest ögonfallande är ju två jättelika skorstenar som det kommer vit rök framförallt i dem. Så det handlar väl framförallt om ånga från nedkylningen av de här bränslestavarna. Men sen så är det också sex reaktorer som var och en har en egen skorsten. Och allt det här ligger ju vid floden Dnepr väldigt vackert, kan man säga, bortsett från att den här industribyggnaden inte är så vacker, men det är en jätteanläggning, och det är ju, har ju varit 10 000 som arbetar där under normala förhållanden. Nu är det ju bara en spillra kvar, och allt det här ligger ju då på den södra sidan just här då om Dnepr som ryssarna kontrollerar, medan ukrainarna kontrollerar den norra sidan, och det är därifrån de skjuter då på varandra över floden.
Bara dagar efter invasionen var den ryska armén på plats vid kärnkraftverket Zaporizjzja.
It was one of the first sites seized when Russia invaded Ukraine in February.
Nu har de både soldater, egna ingenjörer från statliga Rosatom och militär materiel inuti och runt kärnkraftverket. Zaporizjzjas sex reaktorer producerar under normala förhållanden el till runt 4 miljoner hushåll. Men med bara två reaktorer igång är produktionen nu betydligt lägre. Den ukrainska personalen som är kvar har periodvis arbetat och sovit i kärnkraftverket under miserabla förhållanden. Så här berättar en kvinna i Charkiv för SVDs Thea Oskarsson.
They had no time to sleep. They couldn't go home. Most of the staff is not allowed into some technical rooms of the station. There are a lot of heavy equipment, shells, explosives on the territory. The Russians behave very bad.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Men vad gör egentligen den ryska armén vid kärnkraftverket? Vad är det de vill?
Ja, ett av syftena med att vara där är att ja, genomföra vad som är den största elstölden i historien. Man ska helt enkelt kapa elledningarna till Ukraina och lägga ut en piratkabel som för elen som produceras där till ryskkontrollerade områden.
Ett annat syfte eller en anledning till att Ryssland vill behålla kontrollen över kärnkraftverket på det här sättet kan också vara för att ändra historieskrivningen lite kring kriget. De anklagar ju Ukraina för beskjutning mot den här viktiga infrastrukturen. Och det blir ett sätt att för Ryssland att säga att Ukraina attackerar också civila. De attackerar också viktig infrastruktur mitt under brinnande krig.
Hur funkar det inne i kärnkraftverket? De är omkring 10-11 000 anställda, lika många människor som i Gnesta kommun. Vet man hur många som fortfarande jobbar?
Nej, man vet inte exakt hur många som är där ur den ordinarie personalen. Det är, många har ju flytt, men det är säkert färre än hälften. Många har flytt, en del har förts bort också av ryssar, man försvunnit. Och de som är kvar, de får ju inte ha kontakt med omvärlden när de är där. De granskas och bevakas hela tiden av soldater. Och jag har läst vittnesmål från personer som arbetar där om att de ryssarna blev väldigt mycket mer paranoida efter att en lokal guvernör eller provinsstyret där lönnmördades av ukrainska motståndsmän. Så att de blir oerhört nitiska och ska kolla allting och telefoner och sådär.
Det har väl kommit rapporter om både tortyr och sexuella trakasserier. Och,
De är så paranoida så att det var också så att de tydligen ville tömma kylbassängerna. Därför att ryssarna misstänkte att det hade gömts vapen där. Och då var det ju tydligen en dykare som de hade ett antal anställda dykare. En dykare blev beordrad att tömma den här bassängen. Och han sa, nej men det är ju helt emot reglementet, det är helt fel. Ja men du måste göra det, annars så dödar vi dig. Och han vägrade och miste livet.
Ja men för hur mycket kunskap har militären om var de befinner sig på för plats egentligen?
De har förmodligen väldigt lite. Det finns ju berättelser om hur de betedde sig i början av kriget när de intog den förbjudna zonen kring Tjernobyl.
Mm. Och då pratade jag med två ukrainska forskare som båda jobbade på Tjernobyl före kriget med att undersöka radioaktivitet. Det är ju verkligen en bra plats för forskare. Och då beskrev de att när de tog dit studenter, eller före kriget när de tog dit studenter, så var det en plats där de snabbt sprang ur bilen, tog lite bilder och snabbt tillbaka. För den platsen var väldigt radioaktiv. Och på den här platsen nu så har de fått rapporter om att ryssarna upprättat en militärpost då i början av kriget. Så det visar ju på att alla inte har den här kunskapen.
Nej.
Men efter en tid så blev ju ryssarna blev ju strålsjuka och var ju tvungna att evakueras därifrån. Så att de lämnade Tjernobyl. Men nu, det har kommit rapporter även från kärnkraftverket nu. Att det är ryska soldater som har tagits in på intensivvård efter att ha blivit strålskador.
I Zaporizjzja?
I Zaporizjzja, ja, precis.
Varför stänger personalen inte bara av alltihop då? Tänker den ukrainska personalen?
Ja, de fortsätter ju att leverera el till Ukraina som Ukraina är väldigt stort behov av. Det är många kraftverk och som har slagits ut. De får ju ingen gas från Ryssland längre och sådär. Så att de har ett stort behov av det. Och sen så är det ju så att man kan inte bara stänga ner ett kärnkraftverk hur som helst. Det är ju en process som tar tid. De är ju övervakade hela tiden av ryska soldater så att det går inte att göra i skymundan.
Är det en tidsfråga innan något går fel?
Många experter och FNs atomenergiorgan har ju uttryckt väldigt stark oro för att vi ska få en kärnkraftsolycka. Men samtidigt så har de inte uppmätt liksom någon förhöjd radioaktivitet, vad jag vet, än. Så man väntar väl nu och ser vad som ska hända.
Men vi vet att personalen den ukrainska personalen skickades hem från kärnkraftverket i fredags. Och i helgen skedde någonting som vi inte riktigt vet vad. Men det kan ju ha varit så till exempel att de försökte att koppla om den här elen eller någonting. Det vet vi inte ännu.
On the 26th of April 1986, it was decided at Chernobyl to take advantage of reactor number 4's downtime by carrying out a safety test on an emergency core cooling feature.
Är det några i Europa som vet vilka konsekvenser en kärnkraftsolycka har, så är det ukrainare.
Den sovjetiska regeringen har ikväll bekräftat vad man redan misstänkt i Sverige, nämligen att en kärnkraftolycka har ägt rum.
The fire in Chernobyl's reactor number 4 was more radioactive than Hiroshima and Nagasaki combined, potentially deadly even today.
Zaporizjzja är en modernare typ av kärnkraftverk och en olycka lik den 1986 är inte möjlig. Däremot har det inte krigats vid kärnkraftverk tidigare och enligt Genèvekonventionen är det också förbjudet. Omvärlden har upprepade gånger fördömt Rysslands agerande vid kärnkraftverket i Zaporizjzja.
The United States remains deeply concerned about Russia's military takeover and continued control of the Zaporizhzhia nuclear power plant.
Hanna, du har pratat med den svenska strålsäkerhetsmyndigheten. Vad säger de om riskerna?
De uttrycker ju också stark oro för det här läget, men de vill vara tydliga med att de är oroliga för Ukrainas del och regionen, och de är inte oroliga för att någonting ska påverka Sverige när det gäller Zaporizhzhia. Och det här beror på att dagens kärnkraftverk är mycket mer säkra än till exempel Tjernobyl. Så skulle vi få en olycka av den storleken där en reaktor faktiskt exploderar, det bedömer de som ganska osannolikt. Och det här beror på att fundamenten kring reaktorerna är mycket mer robusta. Och det utesluter inte att inget kan hända, men de kanske pratar mer om att reaktorbyggnaden skadas eller platsen där man kyler bränslet eller liknande.
Mm.
Om det sker någonting, då måste det ju finnas bra folk på plats som kan hantera det som händer, och det vet man ju inte hur det kommer se ut. När jag pratade med de där ukrainska forskarna också tidigare i våras, så sa de att det här jobbet är, man måste vara extremt fokuserad. Det går inte att vara trött egentligen, och man kan ju tänka sig att de jobbar väldigt långa pass, får få pauser och liknande. Så det känns riskabelt.
Mm. Vad skulle kunna hända? Jag kollade en karta, det tar 33 timmar från Stockholm att köra bil till Zaporizjzja. Det är rätt nära ändå.
Ja, men om till exempel elen skulle slås ut av en attack eller andra funktioner som styr den här kylningen av reaktorerna, då skulle det i värsta fall kunna likna ett förlopp som hände vid Fukushima vid den kärnkraftsolyckan. Alltså att man inte kan kyla härden, och då riskerar man att få en härdsmälta. Men när jag pratade med Strålsäkerhetsmyndigheten så sa de att de konsekvenserna som de tar in i sina beräkningar skulle kunna vara att radioaktiva ämnen kommer ut i vattnet och omgivningen, och att man därför får evakuera närområden. Så i värsta fall, sa de, om det är en riktigt allvarlig olycka, om det är sämsta möjliga väderförhållanden, så skulle det kunna spridas lite radioaktivitet med vinden. Men det skulle i så fall bara påverka vår livsmedelsproduktion och inte påverka oss svenskar på något annat sätt.
Mm. Vilken roll tror ni att kärnkraftverket kommer att spela i fortsättningen i kriget?
Jättesvår fråga. Det kan ske en katastrof. Det kan genomföras den största energistölden någonsin i historien. Eller så lyckas ukrainarna ta tillbaka det. Ja.
Det är verkligen svårt att säga, men det är väl tydligt att ryssarna inte kommer ge upp det här i första taget. De vill ju verkligen, vad det verkar, få kontroll över den här elproduktionen, speciellt i det läget vi befinner oss i nu, med en väldigt skakig elmarknad.
Mm.
Det var ett jättebra svar.
Tack för att ni kom till Dagens Story.
Tack.
Tack.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Du har lyssnat på Dagens Story från Svenska Dagbladet. Vi som gjorde programmet idag är producent Elin Romliotto, redaktör Teresa Stenler från Matern, och jag heter Erika Hallhagen. Vill du kontakta oss så mejla till dagensstory@svd.se.
Klippen kom ifrån Euronews, BBC, ABC News, Al Jazeera, Channel 4, Vita huset och Sky News.